Tack för den sången. Och tack för varje välkommen jag har fått när jag kommer hit. Det är så underbart. Man går i kyrkan för gudstjänsten och hälsar på medlemmar, så säger de välkommen, välkommen. Och det gör att både Gitten och jag, vi känner oss faktiskt hemma här. Och så har vi varit ganska mycket här. Första gången jag predikade i den här församlingen var 1956. Då hade jag tidigare 1948 medverkat i en sån gudstjänst. Sen var jag här några gånger under 80-talet och sedan de senaste 17 åren har jag varit här ganska ofta och fått ha förmånen att predika gudstjänster. Senast, det var förra året på domsöndagen. Och ska man predika på domsöndagen, då är det ganska enkelt vad man väljer för text. Den finns där och så tänker man, nu förväntar sig alla att det ska bli domsöndagen, så då blir det. Men hur är det annars när vi pastorer ska välja texter? Jag brukar tänka lite grann på det där. Ibland så blir det människor väldigt imponerade när man säger, jag fick ett ord när jag gick hit idag eller satt på bussen. Och andra tycker att om man säger som jag vid tillfälle, jag predikade genom Bibelns böcker, då blir man lite skeptisk och undrade. Någon sa så här, kan inte vi vara som andra församlingar där pastorn får ett ord från Herren? Ja, men det var ju Guds ord jag läste hela tiden. Och så nu ska jag få vara här några söndagar. Och då har jag tänkt och bett till Gud. Tänk om man kunde ge någonting som blir till riktigt lyft för vännerna i Södertälje. Jag har sysslat ganska mycket den senaste åren genom att jag har varit på bibelskolor då i andra länder med apostlagärningarna. Och är så fascinerad av vad man läser där. Hur det började. Och man liksom har en dröm om att få leva tillbaka i det där. Kommer till en plats och börjar ett arbete och det händer någonting. Växer upp en församling. Och så tänkte jag vidare på det där. Vad gjorde Paulus med dem sedan när han hade varit där? Jo, han skrev brev. Och då slog mig tanken, men det har jag inte hunnit med. Att gå igenom Paul i brev och se vad det var han fann mest angeläget att betona. För när han hade varit där och grundat en församling så ville han ju se till att de växte till i nåd och sanning. Och vad var det man då skulle lyfta fram? Ja, det vore ett intressant studium. Men jag begränsade mig till Filipperbrevet och tänkte nu, det kan ju ändra sig innan dess. Innan vi är färdiga med den här sommaren. Men annars har jag lyft fram några predikningar ur Filipperbrevet som jag faktiskt har arbetat med några veckor. Även om mycket av vad jag säger har sagt många gånger förut. Och då tänker jag på Filipperbrevet och Filippi, hur arbetet började. Ni som läser Bibeln, ni känner till det från Apostlagärningarna 19 kapitel. Ja, det hade varit lite struligt för Paulus och hans medarbetare innan de kom dit till Filippi. Han hade försökt gå andra vägar, men så hade den helige ande lett honom. Så han hamnade där i Troas och så får han en drömsyn där. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Så hamnade han i Filippi och det var inte mycket till verksamhet där. Det fanns egentligen ingenting, inte ens en synagoga. Men där samlades man och så byggde man upp en liten församling. Resultatet blev som ofta när Paulus predikade att han hamnade i fängelse. Så var det också här. Men han får vidare och efter ett kort besök. Men så höll han kontakten med den här församlingen. Och om nu lyssnade du riktigt noga på det här inledningsordet, så visade det något om den kärlek och omtanke som Paulus visade. Han skriver inte då bara till det där gänget som han umgicks med. Nej, han skriver till alla. Han beder för alla. Han tänker på dem alla. Och han hade en önskan att de skulle tillväxa i nåden. Det var hans bön till Gud. Och så vill han ge undervisning. Och han använder ett uttryck där han säger att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Alltså den där lilla församlingen som hade mötts där vid bönestället vid floden. Den skulle tillväxa. Precis som Gud vill att du och jag ska tillväxa i vårt andliga liv. För Gud har börjat något i dig och mig. Och det tänker han slutföra. Det är rätt så skönt när man har varit med många år och kommer upp lite i åldern och tänker tillbaka på hur Gud har hjälpt in till idag. Och då kan han ju inte vara så opraktisk och oförståndig så han inte skulle hjälpa den vägsträckan som är kvar på alla de sätt som man behöver. Då slappnar jag av. Hittills Herren har hjälpt så väl. Han ska hjälpa också i fortsättningen. För han har börjat någonting. Han ska fullborda det. För han har en plan med ditt och mitt liv. Och när han nu skriver det här brevet, då är det liksom för att lära dem hur de ska kunna stå emot det onda i tiden. Hur de ska kunna bevisa kärlek och omtanke. Och han tackar för all omtanke han har fått. Och det här brevet har också blivit kallat ett kärleksbrev. För det är kärleken som flödar från Paulus till medlemmarna. Men så är det också glädjens brev. Inte mindre än 15 gånger så står det omtalat om glädje och glädja sig. Är det inte värt att vi hör talas om glädje lite grann? Så att vi blir glada. En annan av er som ser glad ut, men jag vet att ni alla är det. För att det står ju att vi ska glädja er i Herren alltid. Åter vill jag säga glädjer. Så därför är vi alltid glada. Vi behöver den där uppmuntran. Den där blicken klart riktat vad det är vi äger i Jesus Kristus. När Paulus skriver till sin vän Filemon så skriver han att han önskar att han ska inse hur mycket gott vi har i Kristus. Och jag önskar att det skulle få vara en verklighet för oss att vi såg hur mycket gott vi har i Jesus Kristus. Och det fyller oss med glädje. Och när du läser Filipperbrevet så ser du att det är Jesus som lyfts fram där. Vi skulle nog tala lite mer om Jesus. Jag tänker på vad Göran Skytte. Jag vet inte om det var att jag hörde honom säga det eller om det var något han skrev som jag läste. Jag kan inte förstå varför kyrkorna håller på med så många olika saker av olika ting för att dra uppmärksamhet. När man har det bästa tänkbara märkesvaren som Jesus är. Ja, kanske vi glömmer bort vad det är som är det mest centrala. Som vi bör lyfta fram. Jesus Kristus och vad han är. Ganska tidigt i det här brevet. Redan i första kapitlet. Så talar Paulus om sig själv. Det ska man inte göra. Kanske vi säger. Men han ger ett vittnesbörd. Innan han börjar ge undervisning om allt som man behöver veta i kristna livet. Han säger, ty för mig är livet Kristus och att dö en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig ökad vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Är inte det något mycket, mycket märkligt? Men intressant. Låt oss titta lite grann på det här. Kristuslivet. Kristus i mig. Kristuslivet. Aktivitet. Kristuslivet. Ett evigt liv. Ty för mig är livet Kristus. Vi kallas kristna. Men är det verkligen så att Kristus får vara livet för oss? Kristen är en böjningsform av Kristus som betyder Messias, som betyder en smorde. Och att vara smorde betyder att vara glädje. Alltså, sådana ska då vi vara när vi kallas kristna. Kristus är mitt liv. Det är det sanna livet. Det är det Gud har skapat oss till. Att leva i den gemenskapen. Med Jesus Kristus, så han är vårt liv. I Galaterbrevet 2:20 skriver Paulus, och nu citerar 1917 års översättning. Det är inte längre jag som lever, men Kristus som lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Alltså, det är inte längre jag. Det är Jesus Kristus som lever i mig. Jag vet inte om det är vi predikanter som ibland gör det krångligt och invecklat som människor har svårt att nå fram till det där. Jag höll på att säga, jag tror inte det är något som är så enkelt på hela världen som att bli en kristen. För det är ju inget vi gör, utan det är bara något som vi vill. Jag tänker alltid på det där att Jesus är angelägen att ta hand om oss. Nu tänker jag på hur Paulus mötte Jesus. Han var ju en farisé. Han bad, han höll lagen, han arbetade, han var fylld av nitälskan på det som han trodde vara det rätta. Gud hade kallat honom till en speciell uppgift. Och Paulus var utan tvekan ärlig i sitt uppsåt. Så hände någonting där på vägen till Damaskus. Det känner du så väl till, du som läser din bibel då. Hur han ser ljusskenet från himlen. Han förstår att det är Gud som talar. Han trodde ju på Gud. Han faller ner på sina knän. Och chocken kommer när han hör rösten. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han hade inte räknat med att han förföljde Jesus. Det var ju bara lärjungarna han var ute efter. Men det är då Jesus erkänner, förklarar hur han identifierar sig med var och en av sina lärjungar. Jag är Jesus, den som du förföljer. Du har inte förföljt mig, men mina lärjungar. Det är detsamma som du gör mot mig. Då insåg Paulus hur fel han hade satsat. Och då kommer det där med viljan att vilja följa Herren på en gång. Att ödmjuka sig under det där vad Herren sa. Gå in i staden. På en gång så gick han. Jag gör en parallell med en man som kom till Jesus. Han var kanske lika laglydig som Paulus. Den rike ynglingen. En överhetsperson. Och säger, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Ja, buden. Det har jag hållit allt åt min barndom. Ja, men gå bort och sälj allt vad du äger. Och ge åt de fattiga. Där gick gränsen. Paulus han lydde och gjorde vad Jesus sa. Inte den rike ynglingen. Jag skulle aldrig falla mig in att kritisera Jesus. Men jag kan inte förstå varför han lät ynglingen gå. Hade det varit jag som pastor eller någon av mina kollegor. Ja, men då hade man sprungit efter honom. Det här är ju precis vad vi behöver i församlingen. En överhetsperson. Tänk att få sådana som är kända i samhället att komma med i verksamheten. Ung, vi behöver ju ungdomar. Och därtill, han har ju pengar. Nej, han måste få komma tillbaka. Vi ser olika. Vad behöver man för att börja leva Kristuslivet? Viljan att göra vad Herren säger. Och då vill det så lite till för att bli frälst. Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Du ska vara med mig i paradiset. Det är inget tal om saken. En vilja. En önskan. Att ställa sig lojal mot Herren. Och följa honom. Det här Kristuslivet, det föds man in i. Det är pånytt födelsen. När man svarar ja till Jesus. Sen vårdar man det livet. Man blir skrämd ibland när man tänker på hur många unga människor som möter Jesus upplever andliga välsignelser. Men så kommer tider svanar. Ja, de förlorar inte sin tro. Men det finns inte den där inliga gemenskapen med Jesus längre. Ibland går det så. Man måste vårda sitt andliga liv. Man måste bevara gemenskapen med Jesus Kristus. Genom bön och genom bibelläsning. Ibland kan det bli jobbigt att läsa Bibeln. Man gör det till ett tvång. Men tänk vad mycket intressant det står om man läser på rätt sätt. Och bönen, det är ju någonting som där underbart skönt. Hjärtats samtal med Gud. Man ligger i sängen, jag sitter i fåtöljen hemma. Eller om jag är på ett bönemöte. Jag talar med Herren. På så sätt tillväxer mitt andliga liv. För jag talar med Herren och han talar med mig. Och så ger han mig direktiv. För Kristuslivet, det innebär att vi gör Guds vilja. Och då tänker man det där med krav igen. Men det är egentligen ganska enkelt med Guds vilja. Bara vi lär oss på nytt igen att säga ja. Man ska inte vara ja-sägare i alla sammanhang, det är ju hemskt. Men att säga ja när Jesus kallar. När Gud vill vi ska göra någonting. Ja, ja. Bara han visar mig klart och tydligt så jag vet vad jag ska göra. Säger vi ofta. Och kastas hit och dit. När det är så enkelt. Gud som ger goda gåvor åt oss alla. Som ger den heliga ande åt den som ber honom därom. Som en far ger goda gåvor till sin far. Han vill ju inte att vi ska ha det tilltrasslat och besvärligt. Om vi bara nollställer oss inför Gud och lär oss att lyssna vad han vill. Jag tror inte att vi ska behöva vara ovissa om vad Gud vill. För han är anlägen och uppenbara sin vilja. Bara vi samordnar vår vilja med Guds vilja. Då går det enkelt. För det känns så skönt att tänka, nu är jag det Gud vill att jag ska vara. Nu försöker jag göra det han har bett mig göra. Att göra Guds vilja. Kristuslivet. Vi läser om Jesus Kristus att han var lydig in till döden. Ja, in till döden på ett kors. Det heter om honom i Hebreerbrevet, ett av kapitlen där. Om hur han säger vid sitt inträde i världen att göra din vilja och Gud. Därför kom han. Så käre kristne vän, nu ska vi se till att vi alltid gör Guds vilja. För då, jag har en dröm. Och det är att se hur förvandlade våra församlingar skulle bli. Hur vårt samhälle skulle bli. Hur vår värld skulle bli. Om vi alla som bar namnet kristen var mån om att göra Guds vilja. Det andra. Ja, jag lever Kristuslivet och dö. Det är någonting som jag ser fram emot för det är en vinning. Såvida inte det visar sig att ett fortsatt liv på jorden skulle ge mig ökad vinst av mitt arbete. Ja, då vet jag sannolikt inte hur jag ska välja. Jag dras ju åt båda hållen. Det får mig att tänka på aktiv tjänst för Herren. Ja, jag menar då inte som anställd av en församling som man får månadslön. Nej, jag menar det är att vara aktiv. Att göra något för Herren. Och ganska naturligt är att du gör det i hans kropp. Som är hans församling. Det han är huvudet för kroppen, för församlingen. Om jag nu ska fortsätta med den drömmen jag har. Det är att alla församlingsmedlemmar ska vara aktiva i Guds verk. Att tjäna Herren i församlingen. Du behöver församlingen. Det är där du upplever den där sköna, underbara gemenskapen. Det är där du får undervisning och hjälp. Det är där du får stöd. Det är där du får korrigering. Det är där du tillsammans med andra kan vara med och sända ut missionärer. att det ska fullbordas. Det Herren gav till sina lärjungar som ett uppdrag. Gå ut i hela världen. Vi gör det från församlingen Kristi kropp. Men du har ju inte blivit vald till någonting. Eller de kanske inte ser just dig därför att det är så många i församlingen. När du lever Kristuslivet har Herren användning för dig. Det behöver inte vara att uppträda i Guds tjänster. Det är att du tjänar Herren i din dagliga gärning. Därmed tjänar du Kristi kropp, församlingen. Och Herren vill visa dig exakt vad du ska göra. Kristuslivet, ett liv i aktivitet. Inte nervös, stressig verksamhet, utan skönt, avspänd tjänst. Det här vill Herren jag ska göra. Så, då gör jag det. Och den han kallar, den skickliggör han. Så han hjälper oss att vi kan göra det han vill. Kristuslivet, ett evigt liv. Om du kommer att vara med någon mer söndag här i sommar så kan du förbereda lite grann med att läsa Filipperbrevet. Det är bara 4 kapitel så du får god tid på dig. Så kommer du se att vi kommer att återkomma lite grann till det här med den eviga världen. Och det är också något som har börjat fascinera mig mer och mer. Det står, jag tror det heter Kelwood, namnet som används här, vinning, vinst. Det är något av ränta som betalas ut. Inte här i tiden men i den tillkommande världen. Det är därför Paulus kan tala om döden som en vinning. För vi är evighetsvarelser. Det talas om fördärv och det talas om evigt liv. Jag läste för ett par veckor sedan en bok som fascinerade mig något så enormt. Jag trodde aldrig jag skulle kunna orka läsa en sån bok för det var lite vetenskapligt och det ligger inte riktigt för mig. Men ju mer jag läste desto mer fascinerad blev jag. En vetenskapsman på en mycket hög nivå som hade blivit en kristen mötte Jesus Kristus. Och nu talade han om skapelsen, om all forskning och allt som hade skett och kunde se Guds hand i allt sammans. Inga motsättningar, utan bara precis Guds hand. Det gav mig en ny syn på hela skapelsen och Gud och vetenskapen. Så talade jag med en annan vetenskapsman. Vi råkade komma till samtal vid ett middagsbord. Och då talade han om hur man inom forskningen har kommit fram till något märkligt. Att det är kan finnas många universum. Och med de olika molekyler och ännu mindre. Han talar om strängar som finns. Den minsta enheten som finns. Kan bildas nya skapelser. Med tanken var. Kanske vårt fortsatta liv är i ett annat universum. Ja, spekulationer. Vi vet ingenting om hur det blir. Vi bara vet att vi har ett evigt liv. Ty Jesus säger, den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Ja, den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Ty säger Paulus, för mig är Kristus livet och att dö en vinning. Vi kan inte förstå. Men vi vet att det finns en Guds tidtabell. Och den följer vi. Därför att det är en gudomlig lag. Och när tiden är inne. Då går vi hem. Och när man blir lämnad kvar. I sorgen och saknaden. Så är det en som vill komma till oss. Och ge oss det som Filipperbrevet talar. Gläd er i livets alla förhållanden. Jesus, tack att vi får ta emot dig som vår frälsare. Vi får leva livet tillsammans med dig. Ett liv som är så fyllt av glädje, av underbara ting, av seger och hopp. Herre, låt oss när vi lämnar den här gudstjänsten idag känna att du har talat till våra hjärtan om glädje och om hopp. Och om möjligheten av att få leva i din vilja. och göra just det du vill. Vi överlämnar oss så i din hand. I Jesu namn. Amen.